Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Coolt.
Vad härligt. Hade du hade en grej med IndyCar om en stund, du sa Mattias.
Ja, jag kanske måste ha, jag vet inte, 10-40. Ja, hur länge behöver vi ungefär?
Ja, 3 timmar behöver vi. Nej, vi tänkte att vi klarar oss på en 10 minuter, en kvart ungefär.
Ja, det är toklugnt. Vi kan till och med ta 20 om det behöver.
Oj!
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride all so long?
Det är racevecka!
Äntligen!
Åh, jag är så uppspelt. Och det är så härligt. På lördag gäller det. Nationaldagen, svenska nationaldagen. Och så är det Texas man längtar efter. Det är sjukt.
Äntligen kommer våren, sitter jag samtidigt som det är 27 grader varmt ute. Längsta februari månad någonsin. Håll på i snart 4 månader. Herregud.
Ja, du har ju sagt att du har pausat ditt liv, Jakob.
Ja, men det har ju blivit så. Men nu ska hela den här veckan ska jag lyssna på Willie Nelson och så ska jag laga Texas chili på lördag. Det blir skitbra.
Ja, man lagar något amerikanskt. Ja, Tex-Mex är ju inte fel alltså. Eller bara stå och grilla burgare hela kvällen.
Ja, men något sånt. Typ. Ja. Racestart 3 på natten i för sig.
Ja, men det är väl inga problem. Det är väl bara att ta med lite nattamat också.
Ja, jag har kommit där, jag ska kolla live. Det måste man göra.
Ja, absolut. Vi går väl igenom schemat sen som ligger här nu lite senare. Så. Men välkomna ska ni vara allihopa till Racefanspodden avsnitt 23. Den här gången med jag och Jakob bara.
Ronny, du sa Racefanspodden. Nej.
Välkommen till Indiepodden. Hur fastän blir det, varför vi pratade om Racefanspodden innan? Det är alltså podcasten vi hade förr, jag och Jakob.
2016 när Felix körde Indy Lights.
Okej. Du är så himla duktig på att liksom väva in IndyCar-referenser i alla våra samtal. Du är så jävla duktig på att styra tillbaka det till vad vi håller på med. Jag älskar det, det är helt perfekt.
Vi har ju snackat med Felix också.
Ja, vi har ju det.
Som gästar Indiepodden för 3:e gången.
Ja, just det. Det är det. Han var på gott humör också.
Ja, vad kul att höra att han är verkligen taggad.
Ja, Felix är ju alltid supertrevlig och alltid liksom tillmötesgående och glad. Men det var något lite extra i hans i tonen idag. Liksom. Han hade glimten i ögat fast i munnen. Glimten i munnen hade han.
Ja, kan man väl säga.
Ja. Kul, men det ska vi lyssna på också. Och vi kommer ju dra nu, detta är ju det stora uppsnacksavsnittet nu inför lördagens premiär på Texas Motor Speedway. Och, men vi har en liten, det är ju den stora goda nyheten. En annan inte riktigt lika rolig grej som vi inleder med här nu, det är att det verkar som att Indy Lights inte blir av den här säsongen.
Nej, det känns väldigt lumpet med tanke på att Rasmus Lind hade ju tänkt att dominera den serien. Och det är ju jättebräck för honom då. Att han har offrat så mycket av sin tid och energi. Och sen så blir det inte av. Och anledningen att det inte blir av verkar vara att det är andra stall som har ställt in sin satsning. Och när det redan var liksom 9 bilar bara. 10 kanske.
Alltså de kämpar ju för att få ihop 10 bilar till en racehelg. Om det inte är då Freedom 100 eller vad den heter, den som de kör på Indianapolis Motor Speedway. Så då är det knapert med bilar normalt sett i den serien.
Ja. Så har det varit större delen av de senaste 10 åren. Jag vet när Felix körde då 2016, då kom de upp i 16 bilar till säsongen. Och det var ju bra och det är den nivån det borde varit på hela tiden. Men nu har det gått ner till runda slängor 10 bilar, om ens det, per lopp. Och sen om ifall 3 av dem inte dyker upp, då är det knappt en serie tala om, även om kanske det finns stora talanger där som Rasmus Lind och Kyle Kirkwood.
Mm.
Så jättetråkigt om det skulle fallera så för Rasmus Lind precis när det började se så lovande ut.
Mm. Men vi ska inte misströsta för mycket, och vi vet ju fortfarande liksom hur upplägget ser ut för Rasmus i övrigt. Men vi får kolla läget där lite sen här framöver och se om han har några alternativa planer för säsongen här nu och hur han kan hålla sig sysselsatt här tills nästa säsong helt enkelt. För det är ju bara att blicka framåt till 2021 här nu, och det blir ju också en möjlighet för dem att kanske leta ännu mer backning och sponsring här nu inför 2021 då, för till Indycar ska han.
Ja.
Det har vi bestämt. Absolut.
Ja, och det finns ju andra racingserier att hitta i USA också, ifall han stannar kvar i USA. Det finns ju snabba bilar som kör sportvagn, till exempel. Felix Rosenqvist kör ju GT ett tag. Man kan köra stockcars på ovaler ifall man känner för det, och man kan hitta lite pengar och så. Så det kommer ju inte finnas ont om racing att sysselsätta sig mer, förhoppningsvis. Mm. För honom.
Sen så är han har ju ett samarbete med Power Racing team också.
Mm.
Det borde ju ge en liten öppning in i STCC.
Ja, till exempel, för det kommer ju också dra igång i slutet av sommaren.
Ja, precis. Så. Och Porsche Cup har jag kört också, så att
Ja, vi är inte för oroliga, men det är jättetråkigt att det inte blir några Indy Lights.
Jag hade den där sorgen hade jag liksom, som man liksom den dagen det skulle ha kört Indy 500, liksom den lilla sorgen man kände i kroppen då. Jag hade lite den irritationen och sorgen när jag fick reda på det här med att Indy Lights ställer in just för Rasmus skull då. För man ville så gärna liksom att han skulle få ta den här, det har ju gått så himla smidigt fram tills nu då va. Men det är ju samma för alla samtidigt då, så att det är ju inte så att han missar någonting, utan det är ju hela serien som missar någonting.
Mm.
Så att, men det verkar som att USF 2000 och Indy Pro 2000
yes.
kommer att köra som planerat.
Ja.
Så, och där har vi ju Lukas Pettersson.
Ja, till exempel.
Så att, det är bara att
se framåt.
Ja, det gör vi. Och apropå se framåt, ja.
Texas Motor Speedway då. En av de äldre banorna faktiskt. Den byggdes 1996 som en klonkopia av Charlotte Motor Speedway som byggdes 1960. Den klassiska NASCAR-banan där de kör Coca-Cola 600.
Mm.
Nuvarande konfiguration i Texas. Banan byggdes om 2017 då med lägre banking i kurva 1 och 2. Banking i kurva 1 och 2 är ungefär 20 grader medan kurva 3 och 4 är 24 grader. Första Indycar-loppet gick 1997 och då i några år så körde man två lopp på banan varje år. Man körde en vid det här traditionella datumet mitt i juni och sen körde man säsongsfinalen där några gånger. Flest segrar har Helio Castroneves tagit. Han har vunnit fyra lopp. Och sen så har vi också Scott Dixon har vunnit två gånger. Will Power två gånger. Joseph Newgarden vann förra året. Ed Carpenter har vunnit där också. Och så Tony Kanaan vann redan 2004.
Just det.
Varvrekordet, vet vem som har det, Ronny?
Jag vet det för att du har sagt det till mig, så jag tänkte att du får säga det då, för annars liksom, ja. Jag vill inte steal your thunder, som man brukar säga.
Ja. Det är Kenny Breck som har varvrekordet.
Yes.
På 22,854 sekunder. Det blir 233,4 miles per hour eller 375,7 kilometer i timmen. Och det varvet satte han när Kart skulle köra här 2001. Det loppet är ju det här ökända som ställdes in just för att det gick på tok för fort och det var flera förare som faktiskt tuppade av på grund av G-krafterna på träning. Banan är ju mycket trängre, kortare än vad Indianapolis är, Michigan eller California Speedway. Banan är ju 1,5 mile lång jämfört med 2,5 Indianapolis och så. Vilket betyder att kurvorna blir mycket snävare och det fick Mauricio Guglielmin att tuppa av och gjorde en jättekrasch på 100 G-krafter. Och han kraschade liksom kurva 2, bilen stannade kurva 4. Så den hade ju studsat i mer än en kilometer för det gick för fort.
Mm.
Så det loppet ställdes faktiskt in. Och det blev en smärre skandal av det hela. Och så kan jag säga också att inofficiellt så gick det ännu snabbare på träning än vad Rex officiella varvrekord var på 233,4 miles per hour. Helt sjukt snabbt.
Mm. Och apropå att det smäller till så här, det har varit ett antal så, händelser, viktiga händelser genom Indy-historien där. Bland annat så smäller ju till mellan AJ Foyt och du får uttala det.
Ari Lyndike.
Ari Lyndike. Det har ju blivit väldigt amerikaniserat. Ari Lyndike där. Den beryktade örfilen i Victor Lane 97.
AJ Foyt just struck Ari Lyndike. Ari came into the winner's circle claiming to have won the race. And as Ari walked away, AJ backhanded him upside the head and knocked Ari to the ground. And,
alltså, det är ju så typiskt AJ Foyt att, att reagera som han gjorde mot Lyndike. Anledningen för det var ju att Foyts förare Billy Boat hade flaggats av som vinnare av loppet. Det här måste ha varit allra första Texasloppet 97, ja.
Mm.
I alla fall, det hade blivit fel i resultatsföringen. På något sätt, jag vet inte hur. I alla fall, Lyndike visste om det här. Lyndike hade dominerat loppet, men han flaggades inte av som segrare. Så han gick in i Victor Lane, var på dåligt humör. Skällde ut lite funktionärer. Sa att det var han som hade vunnit. Foyt hörde det, slog ner Lyndike.
Ja, sen var det ju också där på i Texas som Kenny Breck råkade ut för sin olycka 2003.
Ja, men vi tycker när vi snackar om Texas så Kenny Breck, då nämner vi först och främst att Breck har varvrekordet.
Ja, precis. Så det tar vi fasta till. Så tar vi och delitar det andra där och så fokuserar vi på varvrekordet här. Jättekul. Men det är ju ändå en sån här bana som är väldigt, det har varit många spektakulära målgångar där. Det är ju liksom fotofinishes infinity nästan.
Jag tappade räkningen nästan på hur många fotofinishes det verkligen blivit.
Ja, men senaste gången var 2016, va? Där det var väldigt tajt i målgången.
8000 delar vann Graham Rahal med för James Hinchcliffe. Det var ett fenomenalt lopp. Det var också väldigt, det påminner, eller kan påminna lite om det vi kommer få uppleva nu på lördag.
Mm.
I och med väldigt begränsad träning innan. För det var ju den här gången när man skulle köra i juni. Men det regnade ju bort. Det var ju jättemycket regn över Fort Worth i Texas. Mm. Då. Så man vill lov att skjuta upp det i flera dagar. Men sen mitt i veckan, då var ju ett antal förare tvungna att åka till Le Mans och köra 24 timmars, inklusive hela Ganassi-stallet. Så då kom alla överens om att skjuta upp loppet till augusti. Och man hade ju hunnit köra 70 varv ungefär. Bland annat hade Joseph Newgarden gjort en jättekrasch. Han och Conor Daly hade kört ihop. Så Daly och Newgarden fick inte starta om loppet. Resten fick, jag vet inte ens om de fick någon träning överhuvudtaget. Men det var bara ut och kör, bjuda oss på en show. Och det gjorde de verkligen. Hinchcliffe, Kanaan och så Graham Rahal hade en fantastisk fight de sista 10 varven in på mållinjen.
This is gonna get really, really close. These guys are white almost flag. Wrecking last lap. 1.5 miles to go. Hinchcliffe is still in front. Rahal behind him. Edging just in front of Kanaan. Here's Pagano. Those four on the lead lap racing for the win. Rahal down to the bottom. Rahal to the front around. Graham Rahal has taken the lead on the final lap. Can Hinchcliffe battle back? Kanaan still in the mix. Rahal and Hinchcliffe to the line. Graham Rahal has won at Texas Motor Speedway on the last lap pass of James Hinchcliffe.
Graham Rahal started to celebrate, but Hinchcliffe was right there. 8 thousandths of a second. I felt like Graham had his hand up a little too early, but he just held on. What a finish.
He did the perfect.
Men om vi ska beröra lite snabbt också förra årets lopp där, då var det ju Joseph Newgarden som avgick med segern där, men inte helt eget majestät, för egentligen var det ju så att det var Ryan Hunter Ray där som såg ut att ta hem där ganska länge. Han ledde ju över 90 varv där. Men sen så kan man säga att det var en strategiseger för Penskis grabbar ytterligare en gång.
Ja, Newgarden kunde göra ett stopp mindre. Han slet däcken mycket mindre än vad konkurrenterna gjorde och kunde ju dryga ut sina stinter lite längre, och sen så mot slutet så befann han sig i ledningen just för att kunna göra ett stopp färre än Hunter Ray.
Mm.
Hunter Ray slutade femma. Men i början så hade ju Takuma Sato lett de första 60 varven i eget majestät. Sen Holmin Sake. Lite så.
Ja, precis, för att han mordförsöket på mekaniken där kan man väl kalla det för. Precis, satt och kom in med alldeles för hög fart, låste upp innerhjulen och drömde stort sett rätt in i depån helt enkelt och träffade då en av sina mekaniker. Men så, genom ett mirakel får man väl säga, så klarade han sig oskadd där. Han kanske hade lite ont i stjärten dagen efter det, för han slog i sig ganska rejält. Men i stridens hetta så var det bara upp och byta däck som gällde. Men där var ju Satos dag över rent resultatmässigt i alla fall. Sen så var det ju Colton Herta tog ju inte ett målflagg här då förra året, för han och Dixon kroka ihop mot slutet där. Men annars var det ju han som var en av de stora behållningarna, tycker jag, förra året, Colton. Det var ju det var många spektakulära moves där och han imponerade stort.
Ja, det här var hans första riktigt bra ovallopp eftersom han bröt så tidigt på Indianapolis. Och nu var han med i toppstriden tills det att han körde ihop med Scott Dixon. Du tyckte att det var Hurtats fel, eller hur?
Ja, det tyckte jag. För att han i första bilderna, han kom ju på insidan. Han gick ju med ena hjulparet innanför den vita linjen. Så att det känns som att han understyrde upp i Dixon. Men Dixon bad om ursäkt för detta efteråt, vilket förvånade mig. Men det är för att jag inte har koll.
Alltså Dixon tyckte själv att han trängde Hurta lite för mycket.
Ja, att det hela påbörjades alltså innan, en bra bit innan själva kurvan då, i så fall.
Ja.
Ja.
Men i och för sig, när man har redan committat att ta den där låga linjen som Dixon då gjorde, då är det svårt att bara hoppa upp ett steg. För då kan man lätt tappa kontrollen på bilen eftersom de kör med så väldigt lite downforce.
Ja.
Så ja, racing incident kan man kanske kalla det.
Och ett i mina ögon först lite överoptimistiskt drag av Colton, men samtidigt är ju alla gillar en racer, va? Och det där var ju han, det var en spektakulär körning fram tills dess. Det var synd att han inte fick ta målflagg, för det hade ju kunnat potentiellt bli en definitivt en pallplats där. Och Dixon var ju också på god väg där och var med hela vägen tills olyckan då i toppen där, så att kanske ramade in Dixons säsong lite också, just att han inte hade det där flytet med sig hela vägen.
Nej.
Men om vi blickar framåt nu då till helgen här nu. Vad har vi för upplägg då på helgen? Vi har allting på lördagen helt enkelt.
Kommer bli en lång dag för alla involverade. Lång kväll för oss i Sverige. Träningen börjar klockan 20 i svensk tid, det vill säga klockan 1. Borta i USA.
Sen är det vid midnatt så är det kval. Men vid själva träningen kan vi stanna kvar vid där, för först kommer rookiesarna köra en halvtimme, va?
Ja.
Och sen blir det 8 minuters träning för allihopa då. Och som sagt, kval vid 12 och sen racet drar väl igång vid 3 på natten där då.
Då får ni vara redo med kaffet.
Ja, absolut. Och ska vi släppa in Felix här då kanske, så får han berätta lite mer om förutsättningen fram till helgen här nu och... Och även en liten trackwalk kan vi väl be honom bjussa på också.
Vi gör det.
Men välkommen tillbaka till Indiepodden. Det är ju fantastiskt kul att ha dig här och få höra från dig nu så här på racevecka. Det är racevecka, fattar ni? Det är helt sjukt.
Ja, det känns overkligt faktiskt. Men man har gått och väntat så himla länge liksom och... Det har varit så här, man har inte vetat någonting. Det har varit det som varit knäppt liksom. Och sen, nu ska vi köra liksom. Så det är, grymt skön känsla.
För hur har de senaste veckorna sett ut för dig här nu och teamet sedan det blev bekräftat att ni kommer köra i Texas?
Nej, det har ju ändrats rätt mycket liksom de senaste 2 veckorna framförallt. Eller 3. Det är då folk började gå tillbaks till och jobba på Ganassi då med bilarna och sådär, väldigt väldigt restrikterat fortfarande med liksom hur mycket folk som kan vara på plats, och de har väldigt mycket regler för hur man ska jobba, hur nära man får vara varandra, och man måste ha vissa handskar och masker och vissa procedurer för att bara kunna göra vanliga grejer som man tar för givet, så att det är väldigt det är en svår uppgift för teamen att reda ut det här liksom för helgen, men det är häftigt att de gör det faktiskt och inte bara säger liksom, nej, vi skiter i det för det är för dyrt eller det är för komplicerat, utan alla teamen har ju verkligen liksom gått in för att få ihop det här tillsammans med IndyCar. Så det har varit väldigt mycket förberedelse för det nu, mest covid-relaterat då liksom, på alla håll och kanter med logistik och sådär. Så att den stora utmaningen för folk är väl att liksom påminna sig själva om att det faktiskt är ett race, och vi är inte bara där för att liksom inte smitta någon, utan vi är faktiskt där för att tävla. Så jag hoppas den känslan blir lite mer stark när man kommer på plats i Texas, liksom att det är race, inte bara det här viruset liksom.
Vi ser ju på alla NASCAR-förarna, de har ju sån här munskydd på sig i intervjuzonen, och vissa har ju sån här sponsorer på munskydden. Har du fått någon sån där också, eller?
Nej, jag tror vi kommer ha ganska simpelt. Jag har inte hört om de har något speciellt, men det dyker säkert upp.
Ja, det är det säkert. Hur ser din lördag ut sen? Kommer ni flyga in och hem samma, eller åka och köra in och hem samma dag?
Ja, det är planen just nu, så att teamet har ju ett eget plan då, som vi kommer flyga dit på klockan 6 på morgonen från Indianapolis, tror jag, sen flyger vi tillbaks efter racet vid midnatt. Så att det blir en lång dag. Jag och Marcus har kollat lite och kanske försöka åka dit innan på något sätt, bara för liksom sova på plats och inte liksom börja dagen med en flygresa. Men våra team är väldigt, de är nog mest liksom försiktiga av alla team när det kommer till det här, och det är ju såklart en positiv grej, för det kan ju vara fall där någon blir smittad i teamet, och har man gjort rätt procedurer då, så kan man försäkra sig om att det inte blir någon spridning på det, utan det bara blir en eller två personer max då. Så att ja, vi får se, men så ser det ut i alla fall. Det blir en dag allting.
Och så blir det på ovalbanornas ovalbana också, där det alltid händer saker. Jag kan tänka mig att det kommer ju nog inte vara ett undantag den här gången nu, med all med bristen på körtid ni kommer ha innan. Så hur är känslan och tankarna kring detta? För du har satsat på att förbättra dig på ovalerna här nu under vintern och förberett dig för det. Liksom, hur går tankarna inför just att det är på Texas ni börjar?
Nej, det känns väl, tycker jag ändå det känns bra på något sätt. Texas är ju den är väldigt kul bana. Den är ju otroligt snabb och speciell, som du säger. Det är ofta väldigt händelserika race. Men det känns bra för min del liksom att börja säsongen med det race som egentligen var svårast för mig förra året. Det var nog den enda helgen jag kände liksom att det var inte så mycket positivt att ta från den, utan det var ganska dåligt race för min del överlag. Men det känns skönt att liksom allting man har jobbat på under vintern och allt man har gått och tänkt på liksom man vill förbättra, så då får man liksom ett kvitto på det direkt när säsongen börjar, liksom hur mycket har jag förbättrat mig, hur mycket har teamet förbättrat sig, alla de bitarna då. Så det är lika bra att liksom få det överstökat direkt. Så.
Du som, jag, Jakob och Gergej kan ju prata om Texas och historiken och allting där liksom, genom åren, hur mycket som helst egentligen, men skulle du kunna liksom ta oss en trackwalk runt Texas, liksom vad utmaningarna, kruxet, vilka kurvor som är kanske mer utmanande än andra, liksom känslan när man åker runt där liksom i den här tvättmaskintorktumlan liksom runt. Hur skulle du kunna sätta ord på det på något sätt, vad du fokuserar extra mycket på just i Texas?
Ja, alltså den största utmaningen är väl kurva 1, eller i USA så säger man kurva 1 och 2 och kurva 3 och 4 istället för, det är två svängar men man delar upp dem i varje sväng i två delar. Men 1 och 2 är ju helt klart den största utmaningen. Det har man en bil som är på gränsen, att man, typ i kval vill man alltid att bilen man ska kunna hålla full gas runt hela varvet. Det är liksom då man hittat ett sweet spot rent aerodynamiskt. Men är det någonstans man lyfter så är det alltid i kurva 1, för den är tajtast helt enkelt. Väldigt doserad, väldigt bred. Ganska bred ingång och sen tajtar den till lite liksom mitt i svängen, och sen kommer muren ganska snabbt i utgången, och samtidigt som att banan tappar banking, så sista 20-15% av svängen så är det nästan ingen banking alls, och kommer man lite för mycket G-kraft just där, så är det väldigt lätt att man får en fyrsladd in i muren liksom.
Mm. Det som är kurva, om man säger, kurva två, då, det är utgången, ja. Där så är det ju sitt, ja men det hände ju förra året ett par gånger ju.
Ja.
Ja, just det.
Jo, där ser man nog mest folk gör misstag. Mm. Sen kurva tre och fyra, den är nästan alltid full gas för den är extremt bankad och den är lite mer öppen än en kurva 1 och 2 då, den öppnar sig rätt mycket i utgången framförallt så man kan släppa ut bilen.
Mm.
Så den kurvan är den är nästan som en raksträcka kan man säga, eller det är där man liksom linear upp för en omkörning så man får en bra run genom där, så vill man liksom komma på start och mål då med en fartskillnad mot den framför och försöka göra en move då.
Mm.
Men det som skiljer Texas lite från andra banor vi kör är att den har en sån här dogleg som vi kallar det. Så på start- och målrakan så är det två vänsterknyckar som är ganska skarpa. Det är en raksträcka men det är ändå som två svängar på den. Om man kollar på en karta så ser man väldigt tydligt vad jag menar. Och där kan det bli lite, ibland när man ligger två sida vid sida eller till och med tre ibland så är det väldigt svårt att få plats där om den på insidan inte ger tillräckligt mycket utrymme till den på utsidan. Och det blir ofta också att den på insidan genar lite i gräset emellanåt. Så det, där kan det bli väldigt intressant i omstarter och första varven så där, när saker och ting inte har liksom lugnat ner sig.
Jakob, du hade en liten teori om hur man ska gå in i den här helgen just när det gäller setupmässigt och så. Vad sa du Jakob? Du sa det bra. En neutral uppställning eller en konservativ sa du?
Jag tänker mig att stallen måste gå in med en ganska konservativ approach inför den här helgen. För ifall bilen kraschas på träningen då kanske liksom hela racet är över. Så Felix, har ni liksom en plan när det gäller hur ni ska ställa in bilen inför det här loppet? Och skiljer sig den här planen mot stallkamraterna? Eller kommer ni köra ungefär likadant?
Det är fortfarande inte riktigt klart. Vi har ju under vintern jobbat rätt mycket på en ny ovalsetup. Som vi vill implementera då på de riktiga banorna. Men sen som sagt, vi har inte så mycket testtid. Så det har varit ett litet scenario när vi ska fortsätta där vi var förra året och ta det bästa från det eller liksom prova något helt nytt. Så det måste vi reda ut under veckan. Sen är det lite speciellt just denna helgen för man måste ju kvala med samma bil som man race. Alltså setupmässigt så måste bilen vara samma i kval som i race.
Mm.
Så kvalet kommer ju vara väldigt annorlunda från vanligt. Det kommer ju vara jätteenkelt att hålla full gas för bilarna kommer ha väldigt mycket downforce som man behöver i racet då. Det kanske är någon som offrar och kör lite mindre downforce för att kvala längre fram. För det kommer ju vara liksom direkt översatt till ett bättre resultat i kvalet om det är så lätt att hålla fullt då. Men sen kommer den personen förmodligen tappa i racet då i och med att han har mindre downforce. Så rätt intressant, men det gör ju också att det blir mycket mer safe. Det blir inte riktigt det här att man ligger och testar kvalrunder och ligger på gränsen liksom med jätte low. Low downforce då, utan det blir nog ganska safe på så sätt med hur bilen är inställd.
Ja, för vad tror du om alla, det är några rookies i år som sagt, det var ett tag sedan ni körde tillsammans på en ovalbana. Hur tror du det kommer vara på banan sen, att kommer folk köra lite mer avvaktande i början eller är det full satsning från början? Det är ju...
Ja, alltså rent naturligt så tror jag att folk kommer vara lite försiktigare så där i början, kanske första två, tre varven, bara liksom komma igenom starten och allt det här, men sen är det ju liksom när man väl sitter i bilen så är det ju, det går ju ganska snabbt innan man är, liksom det känns som vanligt och man är inne i de gamla rutinerna och man racear varandra nära det. Alltså om du kollar nästan alla race som är första race på säsongen i F1 eller IndyCar eller vad den är, så ser man ofta inte någon skillnad. Det är hårt folk racear varandra på premiären. Det är nästan tvärtom ibland, att folk är lite övertaggade och liksom det blir, man vill kanske lite för mycket nästan första racet. Så att jag vet inte, jag själv tror nog mer på den konservativa strategin och inte tänka för mycket, men liksom bara försöka komma igenom allt sån här kaos i början och sen liksom börja racea på något sätt.
Hur ser veckan ut då? Fram till lördagen för dig och Marcus, om ni inte kör en roadtrip på fredag då?
Ja, nej, jag ska köra simulator i måndag första gången sen innan St. Petersburg faktiskt, som jag får vara i simulatorn igen då. Så det är också så här väldigt begränsat, det får bara vara en person på plats och sen sitter alla andra på Discord och snackar och sådär. Nej, så det är imorgon då, så det känns rätt gött att komma tillbaka till en sån miljö igen som ändå är relativt likt likt att köra liksom på riktigt då. Nej, sen efter det så är det väl bara liksom vanliga rutiner tills racet börjar här.
Mm.
Så jag kan inte glömma pass och plånbok.
Jag såg att på sociala medier att du och Oliver och Marcus var ute och cykla igår.
Ja, precis.
Vem är vassast på cykeln då?
Jag tror det är Marcus. Jag är ju rookie. Jag har ju aldrig cyklat innan för 5 veckor sedan ungefär. Så att, jag är fortfarande lite rookie. Men det känns rätt bra. Det har gått bättre och bättre. Oliver är nog samma. Jag tror han köpte sin cykel för någon månad sedan. Så där, så Marcus han är den som lär oss trafikvett och... hur man ska signalera när man ska svänga sånt här, vet du. Han har varit bra lärare.
Ja, är han sån här materialare eller materialnörd? Man blir ju sånt till slut när man cyklar.
Jag tror jag är definitivt värst på den fronten. Jag kan inte ge mig in i någonting utan att ha det bästa och lättaste och aerodynamiska. Så att jag tror Marcus är ganska chill på den fronten faktiskt.
Okej. Okay. Marginal gains kallas det, va?
Ja. Men eller huge gains.
Ja, härligt. Du, ett tips här nu för innan vi släpper iväg det, för du ska ju ha en liten grej med Indycar här, men vi har ett tips här. Det är ju så att vi har ju en tävling med Tico Racing Shop.
Mm.
Där vi tävlar ut. Tico har gett oss en modell av din bil i skala 1-18 från förra året med signatur och så. Ska du vara med i den tävlingen?
Om jag ska vara med själv?
Ja.
Det är bättre någon annan får den, tycker jag. Jag kan vara med på skoj utan att vinna någonting.
Ja, det är bra. Men det är roligt för att du och Tico har ju haft ett långt samarbete i många år och han är ju återförsäljare för dina supporter saker och så. Hur kom ni i kontakt och hur har ert samarbete sett ut genom åren?
Alltså det har inte varit så, det har mest varit som en kompisgrej. Vi är ju båda från Småland och jag kommer inte ens ihåg hur vi lärde känna varandra. Det var väl via pappa på något sätt. Nej, men han har ju varit racingintresserad och det var ju pappa liksom när jag växte upp också. De kände varandra och sen Mattias som har jobbat med mina mediegrejer i alla år. De har ju också jobbat väldigt nära liksom förr, så att det kom naturligt på något sätt.
Mm.
Så smålänningar är tajta, vet du. Vi hänger ihop.
Ja, det är ju det. Och riktigt fin shop här också. Han har byggt upp den här nu i Halmstad. Så att, får...
Ja, den ja, men han brinner ju för racingen liksom, som vi alla gör. Men det är kul att se liksom vad han har gjort under alla år. Liksom. Det är inte alla som har det intresset och orket att driva igenom det som Tico har.
Verkligen inte. Ja, men det är kul. Så, men om du är sugen på att vara med och tävla så går du in på... Det är två delar av frågan den här veckan nämligen. Då är det... Man går in och så ska man hitta Stefan Johanssons Le Mans-vinnande bil från 97 där. Så ska man ta reda på vilken skala den är i och så vilka han delade bil med där när han vann 97 och så ska man mejla det till podcast@indupodden.se. Så nu har du koll på det, va? Så får du,
ja, det måste man ju leverera här, annars blir han ju sur, Stefan.
Och är det så nu, alltså, om du inte hinner med det eller någonting så kan vi säga, då är det ju en ännu större chans för alla andra som är i tävlingen att de faktiskt har en större chans att vinna den här. Så att, det har varit stort intresse, ska jag säga, så att folk vill ha dina prylar, det är kul.
Tänk vad snopet om Marcus lyssnar på det här och vinner den själv.
Ja, han kan ju höra från Eje var lite tjuv.
Ja.
Inside info då.
Ja, det är bra. Okej, Felix. Vi håller alla tummar vi bara kan och som sagt äntligen racevecka och du får ha det så himla gött nu och kör hårt nu på lördag.
Ja, tack så mycket. Vad kul att snacka.
Detsamma, detsamma. Vi hörs. Hej då.
Det gör vi. Tack. Hej, hej. Hej.
Men visst var han på extra gott humör idag. Man känner det.
Med tanke på hur lång tid det var sedan han senast körde ett race. Så det är inte så konstigt alltså.
Nej.
Det är ju julafton. Nästan till.
Ja. För oss racingälskare så är det ju onekligen så. Mm. Men vilka är så startfältet i övrigt då? Vilka har vi på startgriden som är att räkna med här? Vi har ju, alltså James Hinchcliffe kommer ju, trots att han har en begränsad säsong här nu, för han står ju på startlinjen i alla fall, och han har ju historiskt sett varit med och räkna med här. Och är alltid att räkna med på ovalerna egentligen.
Ja, hans senaste lopp, eller hans senaste seger var ju på Iowa. Han dominerade det här loppet 2016, men förlorade då med 8000 delar till Ray Hall. Mm. Han var bra med förra året tills han kraschade. Ja, nu är han i en Andretti-bil, så det kan nog gå bra för Hinchcliffe.
Ja, det kommer ju vara... Ja, jag tror att... Jag vet att du håller Penske högt, men ser man ändå till vad Andretti har att ställa upp med här nu, att vi har Hurta i en fullfjädrad Andretti-bil den här gången. Ryan Hunter-Reay är ju stark. Alexander Rossi blev ju tvåa förra året. Och så dessutom James Hinchcliffe då. Så alltså Andretti ser starka ut alltså.
Absolut. Och kanske att Zach Veach kan blomma ut. Marco Andretti brukade vara väldigt bra på valerna. Men ja, om han har en bra dag så kan han också vara i topp 5.
Mm.
Och sen så har vi de tre Penske-bilarna, kan man ju aldrig räkna bort. Sen har vi Ganassi tre bilar. Med Felix var ju på bra humör, och man kan ju aldrig räkna bort Scott Dixon. Jag har ju alltid sagt att Marcus Ericsson ser ut att ha så himla kul på valerna. Så han kommer nog också kunna vara med där.
Jag tycker också det var skönt att höra att just att Felix verkade så... Jag kan inte säga obrydd, men han verkade väldigt chill med att införa det här nu, att det är Texas som blir första stoppet, och att det ändå är på en oval, så att han verkar ju tog pepp på det här och verkligen blickar framåt positivt. Det är som, ja, man får en bra magkänsla där, men som du säger, Scott Dixon kan man ju aldrig räkna ut, och det vi var lite inne på förut, att han hade ju förra året hade han ju inte riktigt det där flytet med sig i alla lägen, och det kanske är dags för att casha in det nu med den goda karman här, så vi får se hur det går.
Ja, och sen Ray Hall-bilarna, Sato tog i pole förra året, så Graham Ray Hall har vunnit här tidigare. Sen Ed Carpenter vann här 2014. Hans stall går ju alltid bra på valerna. Det är ju halva fältet vi har räknat upp redan. Tony Kanaan har ju vunnit här en gång. Gör ju sitt victory lap. Vi har några rookies. Oliver Askew förstås. Pat O'Ward var inte med där förra året. Och sen Alex Palou och Reines VK. Både Palou och VK verkar kunna komma till start efter att flygit in till USA nu i veckan. Felipe Nasr också i Carlin-bilen. Så det är fältet. Jag kan inte tippa någon som sticker ut. Det här brukar vara en av mina favorittävlingar, just på grund av att det blir ofta fotofinish. Men det är också en sån här tävling som man ser framför sig. Det är nästan lite jobbigt ändå, eftersom det är en, faktiskt, jag skulle kalla det den farligaste banan, just eftersom det är så tajt, det är, går så fort, och så har det hänt en del otäcka olyckor tidigare. Man vill inte att det ska hända igen liksom. Så att det här är det är lite skräckblandad förtjusning som man brukar titta på det här loppet med.
Just det. Och det finns lite andra förutsättningar också som är skillnad mot tidigare år. De kommer ju köra 200 varv istället för tidigare 248 varv. Och de har ju även en begränsning till antal varv som man får köra på ett sätt däck, eller hur?
Eftersom det är så mycket ovisst inför det här däcken de kör med. Alternates, som att man får köra max 35 varv på ett stint. Vilket gör att det kommer bli väldigt intensivt i depån.
Tror du att det kommer avgöras i depån, menar du?
Nej, inte på samma sätt som förra året. i och med att det blir kortare stint. Man kommer inte behöva spara bränsle på samma sätt.
Nej, just det.
Utan det kommer nog bli mer sprint mellan depåstoppen. Mm. För vanligtvis kommer man ju nästan 60 varv. Uppemot 70 vissa gånger också.
Mm.
Så ja, det blir mer sprintlopp också på grund av att det blir lite färre varv att avverka.
Ja, men då blickar vi framåt tycker jag mot lördagen med tillförsikt. Så har vi någonting att tillägga där nu just än så länge? Jo, du får tippa en vinnare på den där. Jag sa att vi har ju sagt halva fältet minst är ju liksom med i mixen här. Men du får bara säga en som du tippar.
Colton Herta.
Fan, det skulle jag ha sagt. Och så, vad ska jag säga då?
Men jag säger Marcus då?
Nej, du får inte ändra det. Nu har du sagt något. Nu får du lagt kort ligga där. Då säger jag... Scott Dixon säger jag.
Okej. Okay. Det var lite tråkigt, men visst.
Okej, okay, men du backar. Okej, vänta lite då. Om jag säger Dalton Kellett och han ska inte köra alls. Är det tillräckligt spetsigt för dig då? Nej, vet du vad? Jag tror faktiskt så här att, okay, om du säger Hurta då, vi sa ju att Andretti känns lite heta nu. Alltså, tänk vilken saga det har blivit om Hinchcliffe här nu, med sett hur hans försäsong såg ut, att han går in och vinner här nu.
Det vore faktiskt jättekul.
Okej, okay, men då säger jag James Hinchcliffe, det är hans tur att ha tur nu. Eller ha flyt i alla fall. Så får vi se hur fel vi har när vi följer upp detta i nästa vecka. Vem vinner svenskfighten då? För nu var det så, förra året så blev ju Marcus sjua och Felix tolva.
Jag tror Marcus, som jag sagt så många gånger tidigare, att han verkar ha så himla kul på valarna. Ja. Och det kommer märkas på resultaten också.
Okej. Och jag håller lite med det. Jag känner nu att jag tror att islossningen för Felix kommer här nu. Jag säger Felix då faktiskt. Och jag tror vi båda har goda chanser att få rätt där. En av oss kommer att ha rätt.
Ja.
Sen är ju, ja. Och sen är ju det är intressant just för jag tror Oliver Askews förutsättningar, har vi inte pratat om honom alls egentligen här nu, men han är otroligt bra allround och så. Det är ju frågan är om, jag tror inte att en rookie plockar segern i år ändå, för det är så pass komprimerat och så pass tight i det här, så jag tror att erfarenhet åtminstone från ett år tidigare krävs för att man ska vara med helt i mixen här, men man ska aldrig säga aldrig.
Jag tror aldrig en rookie har vunnit på den här banan tidigare.
Det är så.
Om man bortser från det allra första året då. Men nej, jag kom inte på någon större skräll trots allt.
Ja, men då, okej. Okay. Då Hinchcliffe och Herta är våra stalltips då.
Yes.
Men okej, okay. Jag kommer knappa på via Satt Motor eller via Play i alla fall redan klockan 8 på kvällen där. För då, de sänder ju både träning, kval och race nu den här säsongen. Mm. Det är ju kul.
Bra.
Kan vi bygga upp detta rejält. Och så tar vi och snackar ner detta racet i nästa vecka helt enkelt. Och passa på att tacka och så som vanligt vår samarbetspartner Automotorsport och ett särskilt tack till Tico Racing Shop, ticoracing.se, för vårt samarbete här med tävlingen med Felix.
Jättekul.
Så gott. Då kör vi.
Ja. On the road again.
On the road again. Åh, vad härligt! Did I want to know where my easy rider gone? Did I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.